Mischa mehr. Mischa. Du kan inte nämna det.
Det som händer nu alltså, det är att Irena förbereder sig för inspelningen.
Jag gör det. Ska
och hon
vi köra?
Gör det genom att släppa ut de sista gaserna som behöver komma ut innan vi sätter igång.
Ska vi köra?
Vi kör. Hej och välkommen till Bibelpodden. Ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och vi tar det på allvar, även om det kanske inte lät så alldeles nyss. Och idag så är vi ju mitt inne i ett tema som heter ursprung, där vi pratar om universums ursprung, livets ursprung. Och de två första avsnitten, där har vi ju pratat om varför Gud är den bästa förklaringen på hur universum kom till. Är du med, Gina?
Jag är med, ursäkta. Ja, jag är med. Kör. Okay, det är jätteintressant det du säger.
Är det det? Ja. Ja, vad bra.
Fortsätt.
Mm. Okay. Men vi har pratat om varför Gud är den bästa förklaringen på hur universum kom till.
Mm.
Och idag så ska vi prata om var livet kommer ifrån och var vårt DNA kommer ifrån.
Mm.
Det kan låta självklart att vi vet hur livet fungerar och vad livet är för något och var det kommer ifrån. Och likadant det här med DNA. Så det ska vi titta lite på.
Det ska vi göra och det kommer bli jättekul och det är väldigt intressant tycker jag. Vi ska ju försöka hålla det väldigt enkelt så att vi kommer inte använda några avancerade ord. Men innan vi går in och pratar mer om det här, du Hema, vi var faktiskt ute på en dejt igår.
Det var
det
vi.
Tycker jag att våra lyssnare ska veta, det är så här viktig information.
När det sker så sällan som det faktiskt gör så behöver de veta om det.
Ja, men det är lite svårt när man är småbarnsförälder. Du och jag är ju med varandra dygnet runt i princip. Mm. Alltså vi har vårt eget företag tillsammans och vi gör alltihop. Så vi har den här lyxen att kunna vara med varandra hela tiden.
Mm.
Men hur som helst.
Och då känner man inte behovet kanske lika mycket.
Nej,
som att bara
inte på samma
bara
sätt
vi
liksom.
Två.
Exakt. Men det var ju väldigt kul att gå ut igår.
Mm.
Så vi tittade på filmen Solsidan.
Ja.
Och det var ju.
Det var en sån här förhandsvisning.
Det var det.
Som vi hade fått via våran bank.
Ja, de precis.
De var vänliga nog att ge oss några biljetter som vi, så vi kunde vara med.
Mm, det var lite kul.
Och det så vi såg vi fram emot för att vi älskar ju Solsidan, den här serien.
Den är väldigt rolig. Alltså jag har en lite speciell kärlek till Solsidan. Dels för att den är väldigt rolig. Alltså alla dessa personligheter är ju jättekul. Men sen är jag uppvuxen i den här Fiskis som hon brukar referera
den
till.
Den andra mörka sidan.
Ja, exakt. Så att jag förstår verkligen hur det är den här liksom tension mellan fisksätare eller Fiskis och Solsidan och Saltsjöbaden och allt vad det är. Så det är jättekul tycker jag.
Men vad tyckte du om filmen för de som kanske tänker att det här är kanske något jag vill se?
Ja, jag tyckte den var bra. Jag hade önskat kanske lite mer skämt eller lite mer att man verkligen så här avskarvar liksom.
Tycker du?
Ja, jag tycker det. Alltså det var några tillfällen då jag skrattade till men sen så var det lite för så här vanlig liksom film. Så.
Mm, mm.
Men det kan vara för att jag hade mina förväntningar på att nu kommer jag, filmen få mig att asflabba. Liksom.
Jag tänker också att det här är ju en film. Det är inte liksom ett avsnitt i en lång serie. Så att, då är den inte lika koncentrerad.
Mm.
I de här avsnitten så får man liksom 20 minuter på sig och då ska liksom, man ska komma på en händelse och så ska händelsen utvecklas och så ska allting sluta i någon slags slutkläm. Liksom, och allt däremellan ska bara vara kul hela tiden.
Ja.
Det kan man ju inte göra när det är en film på en och en halv timme.
Nej,
då är det
typ inte.
Fyra avsnitt nästan.
Men det var, vi ska inte avslöja hur det blev i filmen. Men jag tyckte att det var en fin handling. Och jag tyckte att den avslutades på ett fint sätt.
Mm, det tycker jag också. Jag tyckte att den var lättsam. Och man kan säga så här att gillar man Solsidan-serien så kommer man också gilla filmen.
Mm.
Så om jag får bestämma så skulle jag ge den typ fyra biblar eller något.
Fyra biblar.
Så tänkte,
vi är sponsrade av svensk nordisk. Nej, det är vi inte.
Men jag tänkte, vad ska man ha? Liksom, fyra kyrkbänkar eller man ska ha något tema över hur vi betygsätter saker.
Nej, men det var bra helt enkelt. Man kan ju säga så också.
Vi lämnar det
men
för det.
Det roliga var att jag ville ju att vi skulle få så här jättebra platser. Så vi kom ju lite tidigare. Och då tänker jag så här, men i mitten, längst upp liksom i mitten så där, precis i mitten i höjden av alla, ja men du vet om det är typ
mitt i mitten.
Mitt i mitten.
På både X och Y-axeln.
Exakt, bra Hemen. Där så satte vi oss, för jag tänkte att det här kommer bli jättebra. Och vi fick jättebra utsikt och hela upplevelsen var kanon. Och sen så gick det, jag gick ju på toaletten innan filmen, för jag tänkte nu ska man ju sitta länge liksom. Så jag var väl förberedd, trodde jag. Så efter att jag hade tittat på filmen i typ en timme, och den var typ en och en halv timme totalt, så en timme och jag tror 20 minuter ungefär, så du bara började...
Nej, en timme.
En timme var det. Ja. Men då i alla fall så började jag bara känna att jag måste gå på toaletten. Alltså riktigt, riktigt mycket. För jag hade börjat hålla... Jag började känna nöden till toaletten direkt när filmen började. Jättemärkligt, för jag var ju precis på toaletten. Så att jag tänkte, nej men jag håller mig, för det klarar man ju som vuxen. Så att jag höll mig jättelänge. Och till slut bara, nej, alltså jag kommer kissa på mig snart på riktigt. Och det är ju jättepinsamt om man gör det.
Det är väldigt,
väldigt pinsamt och jobbigt.
Jag måste bara berätta, första biofilmen jag någonsin såg var Titanic.
Kissar du på det då?
Nej, jag kissade inte på mig, men jag hade en cola. Och jag spillde hela kolan precis så att det såg ut som att jag hade kissat på mig. Sen när jag gick ut så liksom fick jag... Gå som en cowboy nästan, och ja, man såg att det var blött. Ja, just
det var en spännande film för dig. Nej, men så att jag sa ju till slut bara, nej jag måste gå. Och jag tycker alltid det är lite
du
sådär.
Du sa inte jag måste gå, du sa, hemen jag måste gå. Hemen jag måste gå. Hemen jag måste gå. Som att det var jag som höll tillbaka dig liksom, och sa att du inte fick gå.
Ja, men man vill inte vara den här personen som är sådär... Du vet, alltså i och med hur vi satt så skulle det märkas så tydligt att nu går en person upp liksom. Man ser hela den här siluetten. Och det var verkligen, jag var den här.
Nu sitter alla och tänker, det här är Ove.
Ja, jag känner mig lite som Ove, för det var lite så här, ursäkta, jag ska bara, aj, oj, gick det bra, oj, okej, nu ska vi se här. Och så liksom så här jättelänge, ja. Och så till slut kom jag ner.
Och så tänkte jag så här, jag hoppas att hon är anständig nog och sätter sig på trappan, eftersom det är så lite kvar av filmen och inte kommer tillbaka hela vägen. Och det gjorde du faktiskt, men det hade det varit
jag tänkte tanken, orkar jag gå tillbaka? Men jag tog beslutet utifrån hur långt det var kvar på filmen. Alltså hade det varit 40 minuter kvar, då hade jag nog varit en Ove igen då, okay. Gått tillbaka.
Ja, det hade inte. Jag hade suttit där på trappan och lutat mig mot väggen.
Men filmen var bra i alla fall, och det var en kul kväll. Så är det.
Ja, som sagt, vi ska försöka vara allvarliga alldeles snart. Innan vi går in i samtalet så vill jag bara nämna en sak till. Det finns en kille som heter Jörgen.
Okay.
Som har följt våran podd under ganska lång tid, nästan från början, eller i väldigt tidigt skede.
Ja.
Och enligt honom själv och utifrån våra samtal så är ju han inte kristen. Men han har fortsatt att lyssna på podden trots det. Och fortsatt att irritera sig och frustrera sig över saker som vi har sagt. Och faktiskt skrivit om det. Skrivit på våra sociala medier och så vidare. Och jag tycker att det är imponerande. Alltså att man håller inte med, men man fortsätter att lyssna. Jag ville bara ta upp det, för att det är väldigt så här vidsynt liksom,
ja,
att kunna lyssna på någonting som man inte håller med om, men ändå ger det en chans, och så fortsätter man att lyssna hela tiden.
Ja, men det är imponerande. Alltså det är bra, för då är man ju öppen som människa. Alltså att man på riktigt vill veta kanske med vad det är sanningen, eller vad är meningen med allt det här liksom, och att man är så pass mogen ändå, skulle jag tycka. Liksom att man vågar lyssna till andra som kanske, alltså man inte håller med dem, men man vill veta vad handlar det här om. Så eloge till Jörgen.
Ja, en stor eloge, en applåd. Och för att i samhället så är det ju ofta så att man sitter i varsin liksom skyttegrav med armarna liksom i kors och nej, jag tänker minsann inte så. Men jag tror att fler skulle behöva göra som Jörgen, att faktiskt ta sig till andra sidan och titta, vad är det som händer där? Vad är det för människor där på andra sidan? Vad tycker de? Vad tänker de? Så har ju vi gjort med det här temat för att förstå, ja, men vad finns det för olika synsätt och synvinklar och så att,
det är ju det enda sättet, tänker jag, att inte leva med författade liksom, meningar, utan att man faktiskt...
Det har alla till viss grad.
Men att man ger sig chansen liksom, att faktiskt upptäcka lite, vad handlar det om? Så precis. Det är bra, tycker jag.
Precis, så fem biblar till Jörgen.
Fem biblar till Jörgen.
Nej, men en stjärna i kanten till Jörgen.
Vi är nu inne i avsnitt 51 och vi har temat ursprung, och idag så ska vi då prata om var kommer livet ifrån och vårt DNA, var kommer det ifrån, precis som du nämnde förut, temen. Och jag nämnde innan att vi kommer försöka hålla det enkelt och prata liksom på ett enkelt språk och inte avancera upp det här. Och under det här temat så har jag läst en bok som heter Gud och hans kritiker. Och den är ju liksom skriven av lärda män som är verkligen jätteinsatta i detta, i alla dessa olika liksom ämnen. Och jag har tyckt att det har varit lite svårt att läsa den här boken. Och speciellt kring den här kapitlet som handlar om Gud och biologin, där man liksom beskriver DNA och hur komplext alltihop är, och man liksom använder alla dessa termer som man säkert förstår om man liksom forskar i det här ämnet eller insatt i det här ämnet.
Det kunde nästan synas på ditt ansikte vilken kamp.
Ja, hur min hjärna bara liksom så här, don't give up Irena, you can do this. Liksom. Alltså, men det var verkligen det. Jag fick ju typ läsa så sakta och nästan ha ett finger liksom under samma mening för att bara, nu ska jag fatta det här. Och sen när jag var klar med det här kapitlet och ändå gav mig själv en någorlunda klapp på axeln, så står det så här, där författaren skriver det här: låt oss nu stanna upp och ta några djupa andetag samtidigt som vi har i åtanke att denna beskrivning är grovt förenklad och att den endast utgör en av alla tusentals processer som ständigt sker i varje cell i kroppen. Mm. Och jag bara, är det här grovt förenklat? Precis. Det är det
du,
inte.
Du som
liksom
precis hade gett en klapp på axeln.
Ja, exakt. Så att jag tror givetvis så säger han det utifrån där han är någonstans. Och
så vi ska göra det, vi ska förenkla det som redan är förenklat och göra det verkligen så att
jätteenkelt,
sådana som
liksom
oss förstår.
Mm. Men jag tänker vi börjar med att prata om DNA. Vad är egentligen DNA?
Mm. DNA är extremt intressant och det är någonting som vi inte har vetat om speciellt länge. Det upptäcktes någonstans runt 1953 tror jag det exakta årtalet är.
Ja.
Och det som är intressant med DNA, det är att DNA är ett kemiskt ämne som finns i våra kroppar som bär den genetiska informationen som finns i våra kroppar.
Okay.
Så DNA är inte bara kemiska så att säga substanser, utan det är alltså information. Mm. Och när man läser om de här olika personerna som pratar om DNA så kallar de det till och med för digital information.
Okay.
Och det är lite konstigt att tänka sig att vi i våra kroppar så finns det alltså digital information. Du vet, det finns en analog klocka och så finns det en digital klocka. Mm. Så i våra kroppar så finns det alltså digital information i samma bemärkelse som på en hårddisk.
Okay.
Så om du har filer och mappar och alltihopa så är det digital information, och samma typ av digital information finns alltså i våra kroppar, i vårt DNA.
Och den här informationen, vad innehåller den för någonting? Liksom?
Den här informationen är byggd som om en dator till exempel. Informationen i en dator är uppbyggd av ettor och nollor. Så om du har en CD-skiva eller en hårddisk så har den två lägen så att säga, antingen en etta eller en nolla. Och sen så lägger man de här ettorna och nollorna bredvid varandra och då ger de ettorna och nollorna instruktioner för hur ett program ska fungera eller hur en dator ska fungera. Och DNA fungerar på samma sätt, men inte genom bara ettor och nollor, utan genom fyra olika bokstäver då. Och de bokstäverna är A, C, G och T.
Mm.
Och när vi läste det här så sa du, fy vad liksom läskigt att vi har liksom bokstäver innanför våran kropp.
Ja,
men det är precis
fascinerande
vad,
också.
Ja, men det är precis vad vi har. Det här är alltså information som talar om för våra celler vad de ska göra, vilka instruktioner som de ska göra. Vi har ju massor med celler i våra kroppar och alla celler har inte samma funktioner. Till exempel ögat har en viss typ av celler och hälen har en helt annan viss typ av celler för att jobba med olika funktioner.
Mm.
Och den här koden är extremt, extremt lång och bokstäverna behöver vara ordnade i exakt den ordningen. Så de här bokstäverna, om de läggs i rätt ordning så bildar de ord och meningar som talar om för cellen vad just dens uppgift är.
Just det.
Om man skulle flytta en av bokstäverna hit eller dit eller ändra dem så får antingen så slutar cellen fungera eller så får den någonting, någon helt annan funktion som den inte skulle ha.
Mm.
Jag tror att det är så man får till exempel cancer, tror jag, att DNA förändras på ett negativt sätt.
Mutationen blir konstig eller något.
Precis, precis.
Ja, men det är fascinerande där, för att då blir vi nästan som ett dataprogram. Eller inte att vi är det, men själva informationen är ju mer avancerad.
Ja, men det är på samma klass, eller samma, sådär, i samma bemärkelse då. Och Bill Gates, som ju är en av inte bara världens rikaste människor, men han har ju skapat det här operativsystemet Microsoft, som antingen älskar man det eller så hatar man det. Men det är ju det största operativsystemet på vår planet. Så han är en smart kille och han säger så här om DNA, att DNA, han är kristen förresten, ska jag nämna. Han är en av världens största filantroper också, så han ger massvis med pengar till välgörenhet, på tal om att det inte finns några kristna vetenskapsmän längre.
Han var det.
Han är inte vetenskapsman, men han är väldigt smart.
Mm.
Han skriver så här att DNA är som ett dataprogram, men betydligt mer avancerad än någonting vi ännu skapat.
Mm, det är häftigt.
Så, det som, så hur avancerat Microsofts operativsystem är, det här Windows eller datorer eller telefoner, hur avancerade de än är, så brukar man säga att en enda cell i vår kropp är mer avancerad än den mest avancerade datorn som vi har tillgång till idag.
Men du pratar om det här med dataprogram. Kan du bara utveckla det lite mer? Vad är det du menar exakt med det? Liksom, är det verkligen ett dataprogram? För det kan det inte vara liksom.
Nej, men alltså, man kan likna det väldigt mycket vid ett dataprogram. För att jag är ju lite grann en programmerare, inte jätteduktig sådan, men jag kan lite programmering. Vi driver ju en webbyrå tillsammans där vi gör hemsidor. Mm. Och då ska man ju kunna språk som till exempel HTML, mm. PHP, CSS, JavaScript. Och det var någon som förklarade att vara programmerare, det är lite som att vara en författare. För att du skriver ju någonting. Men skillnaden är att om du... En författare skriver ju en hel bok liksom, och det kan finnas stavfel i den, det kan finnas lite olika saker och det är liksom inga problem utan det rättar man till.
Mm.
Men som programmerare, när du har skrivit ett program, om en enda punkt i det programmet är fel så slutar hela programmet att fungera. Så kan liksom inte koden exekveras eller köras igenom.
Nej.
Och sånt har jag hållit på med. Ibland har jag suttit hela nätter och tittat på en kod och slitit liksom det lilla hår kvar jag har på huvudet för att försöka förstå vad är det som inte fungerar. Och så har jag skrivit på något forum och så säger någon, ja, men om du flyttar punkten ett steg till vänster så kommer allt funka.
Ja, det
så ungefär häftigt. Likadant är det med våra DNA-kod, att det är en information som när det är skrivet på exakt rätt sätt, alla bokstäver ligger exakt rätt, så ger den en cell en viss funktion.
Ja, men det låter ju jätteintressant det du säger, men varför är det så viktigt liksom att det är uppbyggt på det sättet?
Nej, men varför det är viktigt, det är att när vi tänker på program, när du köper ett antivirusprogram eller när du köper Microsoft Word eller du laddar ner ett program från din iPhone till exempel, så tänker du instinktivt att det är någon som har producerat det här programmet.
Ja.
Så bakom varje program så finns det alltid en programmerare.
Mm, absolut, det kommer inte av sig självt.
Nej, precis. Och då tänker jag att det är någon smart människa där bakom, eller ett team i alla fall som har skapat det här. Och överallt där du ser i samhället, var du än ser information, om du sätter dig på en restaurang och så presenterar de en meny, så tänker du att någon har gjort den menyn. Eller om du ser, liksom, läser en bok, så tänker du att det finns en författare bakom den här boken.
Mm.
Och eftersom våra DNA är digital information, det är alltså inte bara kemiska substanser eller materia eller energier, utan det är alltså information, så borde vi på samma sätt kunna tänka kring vårt DNA. Därför måste det finnas någon intelligens bakom som har skapat den informationen.
Just det, så det är någon som har skapat information i min kropp som gör att min kropp agerar och är och producerar dessa saker så som den
precis.
Gör.
Precis, och varenda gång vi kommer över information så vill vi spåra den informationen till en skapare. Vem är det som står bakom den här informationen?
Mm.
Och enda undantaget är när det gäller människans DNA.
Mm.
Så alla våra erfarenheter säger att all form av information, det går inte att bevisa att man kan få fram information på något annat sätt än att det är en medveten designer bakom som har skapat den informationen.
Mm. Och det är väldigt häftigt det här med DNA. För ju mer man läser om det så inser man hur komplext det är.
Mm.
Alltså verkligen. Och tillbaka till den här boken som jag refererar till nu. Mycket i det här avsnittet. Gud och hans kritiker. Så står det så här. På sida 233 så beskriver han författaren om hur avancerade och hur stor liksom egentligen vårt DNA är. Och jag tänkte att jag läser det för han förklarar ju det på ett så bra sätt. Och då skriver han så här. En människas kropp består av mellan 10 och 100 biljoner celler beroende på hur gammal man är. Var en av dessa celler, röda blodkroppar undantagna, innehåller exakt samma genetiska information, precis det du pratar om att det är information, bestående av cirka 3 miljarder digitala tecken.
Mm.
Detta motsvarar ungefär informationen i 12 000 böcker på 160 sidor var.
Så min kropp innehåller alltså så mycket DNA som om vi skulle ta ut det från min kropp och skriva ner det på böcker så skulle det behövas 12 000 böcker.
Mm, på 160 sidor var liksom. Mm. Och densiteten hos denna information är nästan obegriplig. Jag håller med honom där.
Mm.
Enligt Lennart Adelman, en pionjär inom forskningen kring DNA-baserade datorer, innehåller 1 gram DNA lika mycket information som 1 biljon CD-skivor.
Oj,
nu, det är här liksom man börjar få ont i hjärnan. Och så fortsätter han. Informationslagringen i ett gram DNA är med andra ord en biljon gånger bättre än en CD-skiva. Mm. Om informationen i allt DNA som ryms i en volym motsvarande ett knappnålshuvud skulle skrivas i bokform skulle denna traveböcker bli 500 gånger högre än avståndet mellan jorden och månen. Och så säger jag det här som jag har varit helt så här, what? Om man vecklade ut alla DNA-molekyler i en människocell skulle den totala längden bli 2 meter. Om en vuxen människokropp består av 100 biljoner celler innebär det att längden av allt DNA från alla celler i en vuxen människokropp
i en enda människokropp
blir hisnande 200 biljoner meter. Tjena. Alltså mer än 600 resor mellan jorden och solen tur och retur. Alltså när man läser helt, ju det här, det är otroligt. Helt otroligt. Alltså jag får verkligen, min hjärna får inte in det här. Alltså jag läser, jag förstår vad jag läser, men alltså dessa volymer är ju helt enorma. Alltså det är så häftigt. Så frågan är, när vi pratar om det här med DNA, så undrar man ju, var kommer ju den här informationen ifrån? Vi berörde det lite, att det kan ju inte bara komma av sig självt. Liksom varje information som vi kan hitta kan leda oss tillbaka till att det är någon som har varit liksom hjärna bakom det hela. Men var kommer den här informationen ifrån då?
Och det är jätteintressant att du har den här faktan, för det visar oss att om vi till och med tror att en enkel bok på 160 sidor, en enda bok, är skriven av en människa, hur mycket mer sannolikt då att 12 000 böcker, alltså information som rymmer i 12 000 böcker, är skriven av någon medveten designer. Men frågan om det här med var DNA kommer ifrån är extremt intressant, därför att Darwin, du vet han som kom på evolutionsteorin, på hans tid så fanns ju inte kunskap om DNA.
Nej.
Kunskapen om DNA kom ju, som jag nämnde nyss, 1953. Och han förstod ju inte riktigt det här med DNA, utan han utgick bara från att vi alla härstammar från en encellig organism. Och den cellen så att säga hade liv. Och den cellen kom från kemikalier. Liksom. Så på något sätt så producerade de här cellerna en encellig organism.
Men vadå, brydde han sig då inte om att förklara liksom var den här första cellen då kom ifrån?
Nej, han hade inte något intresse, eller han förklarade aldrig var den här cellen kom ifrån.
Okay.
Och vad vi vet idag så kan inte kemiska, liksom kemikalier eller kemiska reaktioner skapa information.
Mm.
Och även om DNA är kemi så är så att säga våra DNA bara egentligen lagringsmediet av den informationen. Så man skulle kunna likna det på så sätt att om du ska trycka en bok, om du har till exempel en bok och du håller en bok framför dig, så är boken mediet för den texten. Det är den som är så att säga bäraren av den texten.
Just det.
Men redan innan texten hamnade på boken, i boken, så fanns texten i en dator.
Ja.
Som kunde så att säga, så man kunde se informationen via en skärm. Mm. Så först var texten kemi, eller kemi och fysik, så att säga, det är bläck på papper.
Just det.
Men innan det så var den ljusstrålar som strålade och vi kunde uppfatta det via våra ögon.
Ja.
Men innan texten ens hamnade i en dator så fanns texten i någons medvetande.
Ja.
Alltså någon tänkte ut den texten, en författare tänkte ut den texten, och så satte han eller hon sig ner och skrev ner den texten,
okay,
för att det skulle kunna komma in i datorn och sen printas på print.
Just det.
Och det är samma sak att jag kan till exempel sitta här och prata och överföra information till dig. Och det gör jag nu när du sitter och du nickar här framför mig för att du förstår vad jag säger.
Mm.
Jag kan överföra information, men jag överför ju inte kemikalier till dig.
Nej.
Så även om DNA är kemikalier så är DNA, så innehåller DNA mer än bara kemikalier. Och det är då den här informationen som inte är beroende av mediet så att säga, utan den här informationen kan vi ta ut, vi kan stoppa in DNA i en dator, analysera det och göra saker av det.
Just det.
Och det är det som är så liksom fascinerande, just att, men var kommer då den här informationen ifrån?
Så det Darwin gjorde där i början var att han brydde sig då aldrig om att förklara var den första cellen kom ifrån, och han verkar då bara ha utgått ifrån att det bara fanns information i den första cellen liksom.
Precis. Så evolutionsteorin beskriver inte var DNA kommer ifrån.
Nej.
Utan det beskriver bara hur vi har utvecklats och hur då det här DNA liksom utvecklades vidare. Men någonstans så fanns det någon som kickade igång då hela den här utvecklingen. Någonstans måste det ha funnits någon som skrev den här informationen, la den i en cell och liksom la de här mekanismerna kring det
Och satte igång i processen.
Och satte igång
liksom.
Processen för att evolutionsteorin då skulle kunna existera överhuvudtaget.
Mm. Men jag vet att det finns ju lite motargument. Och det ena argumentet som jag har hört som man brukar ta, jag vet inte hur seriöst den är, men det är det här argumentet som där man säger att om det bara skulle finnas obegränsat med tid, alltså om jag hade all obegränsad med tid liksom, och så skulle jag sätta en stor grupp schimpanser på varsin dator och be dem liksom slumpmässigt bara trycka på ett tangentbord för att bilda någon slags liksom mening i det hela. De skulle hålla på så där alltså jättelänge och i all evighet i obegränsad tid, så skulle de till slut komma fram till att de kan skriva liksom, att man skulle se att de kan skriva en Shakespeare-pjäs typ.
Mm.
Alltså att det skulle framgå efter all den tiden de hade på sig nu, all oändlig tid, så skulle man se att det kommer då med text, olika text och meningar, så att det blir en Shakespeare-pjäs. Hur liksom, tycker du att det argumentet håller överhuvudtaget? Eller?
Ja, men som sagt så är det så att all information vi har i världen talar om för oss att det måste finnas någon som ett medvetande som har skrivit den informationen. Och det enda undantaget är som sagt med våra celler. Istället så borde vi tänka att på grund av att information alltid kommer från en skapare, så borde det vara likadant med våra celler. Så säger vi, och vi vill inte tro på Gud, så tvingas vi att ta fram andra modeller som ofta är mer osannolika och mer långsökta än vad den enklaste förklaringen är. Och den enklaste förklaringen är att det måste ha funnits en författare som har skrivit den här boken. Det måste ha funnits en författare som har, eller en programmerare som har gjort det här programmet eller det här spelet.
Mm.
Och i det här exemplet så säger man då att om, precis som du sa, man sätter en jättestor grupp schimpanser eller apor eller whatever, och så får de knappa på en dator.
I obegränsad tid.
Obegränsad
liksom.
Tid. Mm. För det första så är det så att vi har inte obegränsad tid, eftersom vi vet att universum har en början.
Just det.
Universum har ju inte funnits i all evighet, det har vi pratat om i de tidigare avsnitten. Så man har inte haft obegränsad tid på sig. Och för det andra, alltså om du och jag går på en Shakespeare-pjäs och så sitter vi och tittar på den där pjäsen och fascineras av den och tycker att den är jättefinurlig och bra på alla sätt, så är det ju ingen som sitter och tänker, och inte jag i alla fall, som sitter och tänker, jag undrar om det kan ha varit så att det är massa apor som har suttit och gjort den här pjäsen i liksom
all oändlig tid liksom.
Alltså det instinktivt så tänker vi ju att nej, men det måste finnas någon bakom den här pjäsen som har gjort den.
Absolut.
Och istället för att då komma med den här långsökta förklaringen.
Mm. Men hur liksom resonerar man som han, Richard Dawkins, han är ju ganska känd kring det här, och jag vet att han resonerar ibland att det kan ju vara slumpen liksom, att det visst kan hålla, att slumpen kan ha en orsak bakom det hela. Hur funkar det?
Alltså han pratar ju om slumpen, men man måste förstå vad han menar med slumpen. Med slump menar han inte bara liksom att man kastar tärning, utan han menar slumpen på det sättet att det finns alltså evolutionen har lagar och regler som den följer, och att slumpen i den bemärkelsen att den är, vi kan inte förutsäga vilken väg den ska gå, så att säga. Mm. På det sättet pratar han. Så han pratar snarare kanske om naturligt urval.
Mm.
Alltså att evolutionen väljer de här bokstäverna istället för de här bokstäverna, och under flera miljoner år så har vi till slut kommit.
Okay.
För det första så förklarar inte det varifrån de allra första bokstäverna kom ifrån. Var kom den allra första strängen med DNA-kod ifrån?
Nej.
Eftersom vi vet att kemikalier kan inte producera information, fysik kan inte producera information och energier kan inte producera information. Så var kommer då den här informationen ifrån? Men för att ändå bevisa då Dawkins, för att ändå bevisa att det visst går att få fram en Shakespeare-pjäs via så här naturligt urval, så skapade faktiskt Dawkins ett program. Och i det programmet så slängde han in 28 bokstäver.
Mm.
Och så lät han det liksom gå igenom en så här, han tillämpade en slags urvalsfunktion som bevarade de gynnsamma bokstäverna i institutionstecken och slängde bort de bokstäver som inte behövdes.
Mm.
Och så höll det på så i 43 generationer, och efter 11 sekunder så kunde då det här programmet ta fram ett stycke ur Shakespeare.
Okay.
Och då ville då Dawkins säga att här har vi ett exempel på hur naturligt urval då kan ta fram information. Alltså att men här fick vi fram det här då Shakespeare-stycket.
Okay.
Det finns bara ett enda gigantiskt stort problem med det. Det är att för det första så slänger Dawkins då in de här 28 bokstäverna. Mm. Men han programmerar in i programmet vad målet ska vara.
Just det.
Alltså han skriver in i programmet att målet ska vara just det här stycket ur Shakespeare's. Så han liksom...
Förprogrammerar liksom.
Han vet målet innan han ens börjar. Och det vi vet är att evolutionen, den är blind, den är oförutsägbar och den har ingen mening och den har inget mål heller. Så evolutionen, om den ska ha producerat oss, så vet inte den vad målet är från början. Det roliga med då det här programmet är att den visar precis motsatsen.
Mm.
Att för att Dawkins ska kunna få fram då det här Shakespeare-stycket så var han tvungen att vara med i bilden.
Mm.
Han kunde inte låta det här programmet bilda sig själv, utan han var tvungen som en intelligent människa komma in och programmera programmet och sätta in alla de här parametrarna för att få då det här slutresultatet. Så det är just det som är det roliga med just det här exemplet, att när han försöker bevisa att det går att få fram information utifrån slumpmässiga mutationer och liksom naturligt urval, så bevisar han istället att det går inte att göra någonting när det gäller information om det inte finns en skapare och en hjärna bakom.
Mm. Så det är liksom en intelligent design som ligger bakom det hela. Men det här datorprogrammet, det genererade inte någon slags ny information, utan Nej. Den valde bara bort bokstäver som inte passade in då, eller?
Precis, den valde bort bokstäver som inte passade in och så behöll den bokstäver som passade in för att till slut få fram det här ordet som han själv har skrivit in i programmet.
Mm.
Och det bevisar bara som sagt att det är en intelligent människa bakom som har skapat och gjort allt det här. Så det man kan göra, det är alltså att du kan skapa en robot som har en hög med bokstäver. Och så låta den roboten så att säga lägga upp de här bokstäverna så att det bildar ord. Men den roboten gör det ju inte helt på egen av fri vilja så att säga, utan den gör bara det som du har programmerat den till att göra.
Mm.
Så hur man än vrider och vänder på det här, så kommer du ändå tillbaka till att det måste alltid finnas ett medvetande, en intelligens bakom, som är så att säga källan till den här informationen som du lägger fram.
Exakt. Mm. Men du Hema, vi fick ju en fråga för länge sedan. Och vi håller på och pratar om DNA och universum, att det är ju så komplext. Och vi försöker förklara liksom DNAs uppkomst med Gud, att vi pekar på att det är Gud som ligger bakom det hela. Och vissa tänker ju att Gud är ännu mer komplext. Och då har vi fått en fråga där någon skriver så här: kan man förklara något komplext med något som är ännu mer komplext?
Mm.
Och det tycker jag är en ganska intressant fråga. Jag förstår lite hur den här personen tänker liksom kring det hela.
Mm, men jag förstår också det. Det är typ om du ska förklara en enkel ekvation, x plus y är lika med vad det nu är. Och så förklarar du det. Med...
Vi kan skicka in svaret till oss. Det som här.
Precis, precis. Ja. Avslöjad, han kan inte matte. Nej, men man ska förklara en jätteenkel ekvation för ett barn och så, eller för en student, och så gör man det med en ännu mer komplex ekvation.
Mm.
Det blir ju inte någon vettig förklaring, ungefär så.
Ja.
Men grejen är att det kan man egentligen visst göra. Och det är inte alls en regel att du inte kan förklara något komplext med något ännu mer komplext. Eftersom om du har en bok framför dig till exempel, du har den här boken som du har läst. Mm. Den är ju skriven av en författare.
Mm.
Och om du inte fick förklara vem som är upphovsmannen till boken med någonting som är ännu mer komplext än själva boken, då kan du inte säga att boken är skriven av Mats Selander.
Nej.
För att Mats Selander är mycket tusen miljarder gånger mer komplex än vad den här boken är.
Mm.
Så upphovsmannen till informationen kan visst vara, och det är mest troligt att den är mer komplex än själva informationen.
Mm.
Så det tror jag inte alls håller faktiskt.
Men jag kan köpa ditt argument, det tycker jag var bra.
Ja, men det är bra.
Exakt. Men du, hur skulle vi kunna sammanfatta det hela? För nu har vi ju pratat om så otroligt mycket, och för vissa kan det vara första gången man hör det här om DNA, att man är jättefascinerad och bara det snurrar i huvudet. Och för andra så kan det vara att man har hört det här förut, men man förstår lite mer resonemanget bakom det hela.
Mm.
Men om du skulle sammanfatta det hela, skulle du kunna göra det på några rader liksom?
Ja, då skulle man kunna säga så här. Att det naturliga är att information kommer från en medveten skapare. Så är det i alla lägen i våra liv. Våra erfarenheter säger det, att om jag har en bok framför mig, då är det en författare som har skrivit det. Om jag har ett dataprogram eller ett spel, så är det en programmerare som ligger bakom.
Mm.
Så varför kan vi inte säga samma sak om den informationen i våra DNA? Så om information i alla lägen i våra erfarenheter i våra liv pekar på en designer, så borde också informationen i våra DNA också peka till en designer eller en skapare, eftersom det inte finns några andra sätt att få fram information på. Kemi kan det inte, fysik kan det inte, materia kan det inte, energi kan det inte. Så var kommer det ifrån? Jo, det enkla svaret är det vi vet var information kommer från annars. Det vill säga en skapare eller en medveten designer.
Ja, men det här blev ju bra tycker jag. Och intressant, hoppas jag. Och tillbaka till den här boken. Jag tror att jag refererar till den nu typ 4 gånger under vårt samtal. Men den är väldigt bra. Jag skulle vilja rekommendera till dig som lyssnare att faktiskt köpa den här boken. De som har skrivit den här har inte bett mig att säga det. Utan den är väldigt bra. Och den heter som sagt Gud och hans kritiker. Och den är skriven av Mats Selander och många andra författare. Så det är liksom bra och...
Det som är bra med den här boken det är också att den tar upp det som vi har pratat om i tidigare avsnitt. Det vill säga det här med universum och de bitarna. Och den är bra för den som inte tycker att våra avsnitt har varit tillräckligt djupa eller tillräckligt så att säga vetenskap. Liksom, vi har inte pratat om det på vetenskapliga termer. Nej. Vi har alltid byggt på vetenskap men inte med vetenskapliga termer och så vidare. Utan vi har försökt förenkla det. Men i den här boken så tar den fram precis samma argument, precis samma tankesätt. Men här har vi alltså människor som faktiskt jobbar med det här. Det är forskare verkligen. Och vetenskapsmän som skriver i den här boken.
Precis. Så nästa vecka, då återkommer vi med ett sista avsnitt kring det här temat ursprung. Och då kommer vi svara på frågor som vi har fått från er lyssnare. Och då har vi fått in väldigt många frågor egentligen. Så vi har valt ut några här för att ändå begränsa det. För vi kan annars fortsätta i all evighet med det här temat. Men har vi varit apor? Är det många som undrar. Allt det här med evolution, kommer vi liksom alla från samma? Om Gud bara skapade Adam och Eva, varför står det då om att det fanns fler människor i berättelsen om Kain och Abel? Intressant fråga och bra fråga. Och sedan så är det några som undrar kring det här tiden på skapelsen. Hur gammal är vårt universum och hur går min kristna tro ihop med skapelseberättelsen i Bibeln och vad vetenskapen säger hur gammal universum är? Så nu blir det ännu mer att läsa på
till nästa gång
och det ser jag fram emot.
Och till det så får man jättegärna dela med sig av det här avsnittet till människor som man kan tänka sig är intresserade av det här. Kanske är det en ung människa som brottas kanske med sin tro i studierna eller vad det nu kan vara, eller en person som är allmänt nyfiken och intresserad, så kan man rekommendera det här avsnittet till dem och hoppas att det kan vara till nytta.
Absolut, så dela på så återkommer vi nästa vecka. Ha en jättefin dag. Hej då!
Hej då!